I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Amen. Vi ska slå upp våra biblar och läsa i Apostlagärningarnas 11:e kapitel. Vi ska läsa ikväll där en enda vers, nämligen den 21:a. Apostlagärningarna 11 och 21 i Jesu namn. Och Herrens hand var med dem. Och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren. Och Herrens hand var med dem. Och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren. Amen. Den här föreläsningen ska vi tala om ett mycket centralt och viktigt ord i Bibeln, som ändå inte alla kristna riktigt har förstått innebörden ordentligt i. Och det är om ordet omvändelse. En sak är att det talas mycket om omvändelse i bibeltrogna kretsar. I bibelkritiska kretsar används talande nog inte ordet omvändelse allt för ofta. Jag kan berätta att jag själv av en ämbetsbroder i detta stift allvarligt har blivit förmanad att inte tala så mycket om omvändelse, som han sa. Det har ansetts för lågkyrkligt och pietistiskt att tala om omvändelse. I lågkyrkliga och pietistiska kretsar, där använder ju predikanter och präster gärna och ofta ordet omvändelse. Men därmed är det inte sagt att man alltid har riktigt klart för sig innebörden i ordet omvändelse. Och om man nu på så sätt använder ordet omvändelse som en slags patentlösning på alla predikningar, utan att för församlingen ordentligt klargöra vad omvändelse är och innebär, då hjälper man ju ingen. Det blir nästan, tycker jag, att lägga en ny börda på församlingen, på lyssnarna. Nu måste ni omvända dig. Nu måste du omvända dig. Lämna dig helt åt Jesus, brukar det ju heta. Och så vet kanske lyssnaren som sitter där ingenting om vad denna uppmaning innebär. Och nu vill jag med detta få sagt, vi ska tala mycket i våra predikningar och inbördes med varandra om omvändelse och om omvändelsens nödvändighet. Jag tror själv att om det är någonting som fattas vårt folk i Sverige, inklusive präster och predikanter, så är det nog omvändelse. Och därför existerar det så lite av andligt liv i vårt land, därför att det fattas omvändelse. Vi behöver predika omvändelse mer än någonting annat, så att det för oss allihop blir fullt klart både hur livsnödvändigt det är att leva i daglig omvändelse och bättring, och vad detta innebär att leva i omvändelse och bättring. Och nu har jag valt att i detta sammanhang utgå ifrån Apostlagärningarna 11 och 21, där det alltså står: och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren. Ordet för omvändelse, det heter i denna vers på grundspråket, som är grekiska som alla vet, epistrefo. Och det har jag försökt att skriva på svenska överst på tavlan. Epistrefo. Det betyder både omvända vända om och omvända sig. Och eftersom det där ordet egentligen, som ni kan se på tavlan, är två ord, där redan det ena ordet streffo betyder vända om, så betyder det sammansatta ordet epistreffo vända om till, underförstått någon. Prepositionen epi betyder till. Alltså betyder grundtextens ord i denna versen epistreffo vända om till någon. I Nya testamentet används också ett annat ord, och det är det andra. Sen lovar jag att inte ta flera sådana ord som är skrivet på tavlan idag. Ett annat ord används synonymt med detta för omvändelse, och det är ordet metanoio. Metanoio. Och det betyder att ändra sig. Eller som David Hedegård skriver i en förklarande not till Matteus 3:11 i sin översättning av Nya testamentet, så betyder det tänka om, tänka om. I vår svenska bibelöversättning från år 1917 så översätts detta ord i allmänhet med att göra bättring eller bättra sig. Men de här två orden, de används parallellt eller synonymt med varandra, så att epistreffo omvända sig till och metanoio bättra sig, tänka om, egentligen bara är två ord för en och samma sak. Och nu är det viktigt att komma ihåg detta, att omvända sig, det vågar jag säga, och göra bättring, det är samma sak. Om man inte har det klart för sig, så kommer man oerhört lätt i den vanliga föreställningen att göra bättring närmast betyder att förbättra sitt leverne, att bättra på sin kristendom med nya och mera goda gärningar och med lite mer lydnad för lagen. Men de här två orden är bestreck på omvända sig till eller metanoia och bättra sig. Det betyder aldrig någonsin i Nya testamentet att förbättra sitt leverne eller bättra på sin kristendom med nya och goda gärningar och mer laglydnad. Utan båda två orden betyder alltid och utan undantag att vända om till någon. Och för att vara alldeles exakt, att vända om till Jesus. Att bli omvänd, det är att börja tro evangeliet. Att sätta tro till löftesorden om Jesus Kristus vår frälsare. Och det är någonting helt annat, säger bland annat Rosenius, än att bli religiös. Än att en ogudaktig världsmänniska blir en from och religiös människa som börjar delta i andliga övningar och någon välgörande verksamhet. Och så fortsätter Rosenius: så skapas bara vackra beläten av kristna, gäster vid bröllopet så länge tiden varar, men vilka när brudgummen går att bese gästerna ska kastas i det yttersta mörkret, eftersom de icke hade bröllopskläder. Och så säger han: de var väl jungfrur vid bröllopet, men få vitska jungfrur som inte hade olja i sina lampor. Om vi nu idag för enkelhetens skull, om det tillåter, vet jag inte, tillåter oss att helt enkelt utgå ifrån detta ovedersägliga faktum som alla här bör känna väl till, att alla människor genom syndafallet är så fördärvade och onda och gudsfrånvända, bortvända från Gud, att vi allihopa behöver och måste göra bättring, bli omvända, för att inte förgås när Guds stränga vredesdom är inne. att detta är anledningen till varför vi behöver bli omvända, vårt syndafördärv. Så är det en sak till som vi måste veta och känna till utan att sväva på målet för att rätt förstå detta med bättring och omvändelse. Och det är att det finns ett absolut villkor eller en nödvändig förutsättning för att en syndare ska kunna bli omvänd. Och nu säger du, vad kan det vara? Jo, det är att lagens alla fordringar först blir uppfyllda. Att alla överträdelser och synder blir dömda. Att hela syndastraffet blir avtjänat. Att alla böterna blir erlagda. Eller med andra ord, att Gud först är nådigt sinnad mot oss människor. Och nu vill jag att du ska observera. Detta är alltså förutsättningen för att någon överhuvudtaget ska kunna bli omvänd. Att allt detta redan är klart. Att lagens alla krav till punkt och pricka är uppfyllda. Att synderna är avdömda. Och straffet är utmätt och avtjänat. Och skulden till fullo är betald. De allra flesta människor, har du tänkt på det, de vänder på saken och tänker och säger ungefär så här: att göra bättring, att omvända sig, det är att försöka göra Gud nådig emot sig genom att uppfylla lagens alla stränga fordringar och krav, genom att börja betala av på sin skuld och inte göra någonting ont längre. Det är att börja göra bättring och bli omvänd. Men tänk om vi nu allihopa kunde hålla denna barnalära, får vi säga, fast i minnet, för det är verkligen en grundläggande lära. Att saken istället förhåller sig så här. Lagens alla stränga krav måste först redan vara uppfyllda. Dom och rättegång måste först vara överstökade. Och straffet måste först vara utmätt och avtjänat. Ja, Gud måste först vara nådigt sinnad mot oss. För att någon överhuvudtaget ska kunna börja tänka på bättring och omvändelse. Och nu är det ju så lyckligt, vilket vi alla här gläder oss över och känner till, att den förutsättningen, den finns där. Gud är redan nådigt sinnad mot oss arma människor. Så är det faktiskt. Även om det reser sig upp ibland. Lagen är uppfylld. Synden har fått sitt straff. Precis som ängeln förkunnade för Daniel. Och som vi kanske får höra om i föreläsningarna om Daniel. En gräns sättes för överträdelsen. Synderna har fått en ände. Och missgärningen var det försonad. Och en evig rättfärdighet framhav. Och det skedde, som profeten Zakaria säger, på en enda dag. Jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Och det skedde den dag och den timma då Kristus, sann Gud och sann människa, led och dog på Golgata kors för oss alla. Där på Golgatan fick vi den nödvändiga förutsättningen för att en syndare nu kan göra bättring och bli omvänd. Det heter i skriften: ty om en lag hade blivit given som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men så står det: men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd, för att det som var utlovat skulle av tro på Jesus Kristus komma dem till del som tro. Och det är Galaterbrevet 3 kapitel. Bröllopet är redan tillräckligt, heter det på ett annat ställe. och lät sina sista ord på korset, så betygar vår frälsare i sin dödstimma: det är fullbordat. Och vi sjunger i en psalm på påskdagsmorgonen åtminstone att det redan är klart. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Och fortfarande talar han om någonting som har skett. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Och när det är verkligen undervisande är att ta fram sin bibel och läsa att i versen innan det här står talas om att en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren därför att Herrens hand var med dem, så står det att apostlarna för dem förkunnade evangelium om Jesus Kristus. Det vill säga, de klargjorde för dem att det finns en förutsättning nu för att syndare kan bli omvända. Vad gjorde de? De predikade evangelium om Herren Jesus Kristus och sa att han hade trätt i syndares ställe. De sa att han har fullgjort allt, att han har uppfyllt lagens krav och lidit straffet i vårt ställe. Gud är försonad mot alla människor, även de otrogna, i denna enda människa Jesus Kristus. All skuld är borttagen och försonad. Rosenius säger: han ser endast barnet. Olyckligt och bortlöpande, säger han, eller också återkommet och lyckligt. Men alltid är det ett ömt föremål för hans stora hulda faders hjärta. Alltid ser han barnet. Vi komma eller ej, likväl hans hjärta brister för var själ. Och när vi har gjort detta helt klart för oss, så att vi inte tvekar på det, att Gud nu är nådigt sinnad mot oss människor, fast vi hade förtjänat någonting helt annat, för Jesu Kristi skull, då är det också möjligt att fatta vad omvändelse verkligen är. Det är att förtvivla om allt sitt eget, förtvivla om sin egen moral, förtvivla om sina egna gärningar, även de allra bästa, förtvivla om sin egen fromhet och offer och gudsdyrkan, och istället sätta tro till och förtrösta på evangelium. Att förtvivla om allt sitt eget och istället tro evangelium. Att bli omvänd, det är att komma till tro på Jesus Kristus. Att han är vår medlare och att vi bara i honom, men verkligen i honom, har evigt liv och salighet, säger Luther. Att bättra sig är alltså att komma till tro på Kristus, att han fullbordade försoningsverket för mig arme fattiga syndare. Det är att bättra sig att bli omvänd. Nå, men säger du då, att bättra sitt leverne då? Jo, att bättra sitt leverne, och det måste jag säga till mig själv och till er alla, det är verkligen någon ytterst nödvändigt och någonting mycket viktigt och värdefullt för all mänsklig gemenskap. Att bättra sitt leverne är nödvändigt för att kunna leva i frid med människor. Men kom ihåg en sak: genom att man bättrar sitt leverne vänder man inte om till Gud. Till människor kan man vända om, men inte till Gud. Till det står i skriften: ingen kommer till Fadern utom genom Sonen. Att bli omvänd och få det rätt ställt med Gud, det är någonting annat. Det är att börja tro på Jesus. Att veta genom evangelium att jag som av lagens rättvisa och stränga dom har blivit överbevisad som en ogudaktig syndare av den allra värsta sorten, värst utav alla. Därför är den eviga fördömelsen och förtappelsen. Jag får ändå tro med allt detta som jag blivit överbevisad om. Jag får ändå tro den nåd som Kristus har förvärvat med sitt dyra blod och som han erbjuder mig i evangelium. Jag får tro att detta verkligen gäller för mig. Nu ska vi komma ihåg att så länge en människa inte tror evangelium om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus, då är hon oomvänd. Och sen får hon vara hur rättskaffens och hur moraliskt högstående som helst. Hon får offra hur mycket som helst, vara hur from som helst, arbeta hur mycket som helst för bibeltro och för församlingen. Så länge hon inte har kommit till tro på Jesus Kristus, så är hon oomvänd. Men våra gamla lutherska lärare säger att så snart tron på Jesus Kristus finns där, även om det bara är den första lilla flämtande trosknistan i hjärtat, och det är till tröst för den som vet sin egen svaghet, även om det är trosknistan på Jesus hos den allra uslaste bland syndare i hela världen, så snart tron på Jesus Kristus finns där, så har omvändelsen till Gud skett. Efesierbrevet 2:13 betygar detta och säger: nu däremot, då är gären i Kristus Jesus, har vi ni som förut våren fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Och ännu ett ställe i skriften vill jag ta fram, eftersom allt ska bedömas efter två eller tre vittnes utsago, som säger att en syndares omvändelse består i att han med all sin synd och skuld, med sitt träffade och förkrossade samvete, vänder om till tro på evangelium, tro på Jesus som syndares frälsare. Och det är förstås första Peter brevs 2:25, som hänvisar till Jesaja 53: ty i ingen vilse så som får. Men nu har vi vänt om till era själars herde och vårdare, står det. Och den omvände, att han sen också vänder åter till lydnad för lagens bud i sina tankar, i ord och gärningar, ja, det är bara en följd och en frukt av att syndaren redan har kommit till tro på evangelium, på Jesus som är syndares frälsare. Ingen människa blir alltså omvänd därför att hon lyder lagen, utan den kristne, han lyder lagen och vill hålla fast vid allt Guds ord. Han vill vara bibeltrogen och har sin glädje i Guds bud, därför att han redan är omvänd, därför att han har fått nåd att tro på Jesus Kristus och vara ett Guds barn. Av Apostlagärningarna 11:21, som är vårt bibelord, så framgår det också med stor klarhet vem det är som verkar omvändelse. Det är egentligen bara att läsa innantill. Många menar ju att omvändelsen, det sker efter en människas eget beslut. Och därför så heter det ofta predikningar, vilket jag egentligen inte tycker om. Och jag undrar om det är rätt. Lämna dig helt åt Jesus. Men Herren avvisar detta kraftigt med sitt ord. Mig förutom kunde ni inte göra. Och i Johannes evangeliet 6:44 står det: ingen kommer till mig om icke fadern som har sänt mig drager honom. Hur ska då en fattig död syndare kunna lämna sig helt åt Jesus? I våra kretsar brukar vi istället säga: människan förmår ingenting när det gäller sin omvändelse. Vi brukar säga hon, och så beropar vi oss på Luther, hon är i andliga ting död som en stock och kall som en sten. Men om vi nu ska vara exakt lutherska och bibeltrogna, så ska vi inte säga att människan är död som en stock och kall som en sten när det gäller sin omvändelse. Därför det är nämligen inte sant. Människan är inte bara död och kall, utan Luther säger någonstans tvärtom. Hon kämpar istället emot så länge hon är oomvänd. Och det gör inte en död stock och inte en kall sten. Så är det med människan. Hon kämpar aktivt emot. Men en själisk människa tager icke emot vad som hör Guds ande till. Och så står det: det är henne en dårskap. Och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Det är henne en dårskap, i första Korinthierbrevet 2:2. Men så här är det. Och eftersom detta är en bibelförklaring vill jag slå fast det. Gud verkar ensam syndares omvändelse. Gud verkar ensam syndares omvändelse. Och därför heter det också om Guds husfolk i Efesierbrevet 2:20: de är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det heter inte om Guds husfolk att det har uppbyggt sig. Det heter inte att det har låtit sig uppbyggas, utan det står att det har blivit uppbyggda av någon annan, nämligen av Gud själv. Och i Filipperbrevets 1:29 står det: åt eder har det förunnats att tro, icke allenast att tro. Och i vårt bibelord igen, Apostlagärningarna 11:21, står det: Herrens hand var med dem. Herrens hand var med dem. Och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren. Ja, så ligger det till. Människan varken kan eller vill omvända sig till Herren. Människans vilja är inte alls fri, utan människans vilja strävar tvärtom emot. Och jag har läst hos Luther och tycker det är så klargörande när han säger: det är just människans vilja som behöver bli omvänd. Hon har inte en fri vilja att säga ja till sin omvändelse. Människans vilja är det istället som behöver bli omvänd. Och två bibelord vill jag ge idag som direkt och klart visar att Gud är den som ensam verkar syndares omvändelse utan medhjälp av människor. Och det första och viktiga ordet är Jeremia 31:8. Där står det först om lagen. Du har, Jeremia 31:8, du har tuktat mig. Ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv, säger han. Och sen säger han: tag mig nu åter, så att jag får vända åter. Du är ju Herren, min Gud. Och samma sak finner vi i Klagovisarnas 5 kapitel och 21 vers, Klagovisarna 5 och 21. Där säger han: tag oss åter till dig, Herre, så att vi får vända åter. Och nu vet vi allihopa att detta tillstånd, att vi ingenting kan själva när det gäller vår omvändelse, utan måste ropa med Jeremia och Klagovisarnas ord: tag oss åter så att vi får vända åter. Det beror på arvsynden. Det beror på vårt nedfödda syndafördärv. Det vet alla Luthers kristna. Men om man är så blind att man till och med mäktar detta magstarka, att förneka sitt eget syndafördärv, man förnekar andra, är väl en sak. Men att man mäktar förneka sitt eget syndafördärv, ja, då följer också därmed strax den falska läran att människan har en fri vilja, att hon kan besluta sig: vad du vill, så kan du bli ett Guds barn när du vill. Att hon kan hjälpa till med sin egen omvändelse. Nu finns det en mycket utbredd lära som våra bekännelseskrifter ägnar ganska stor uppmärksamhet och utrymme åt. Och det är en lära som kallas för synergism. Och det ordet, det säger just att människan skulle samverka med Gud i sin omvändelse. Och det där ordet, det bygger på en missförstånd, en feltolkning av första Korintierbrevet 3 kapitel och 9 vers. Första Korintierbrevet 3 och 9, där står det: ty vi är Guds medarbetare. Synergoi, synergister, vi är Guds medarbetare. Och så har man sagt, här står det ju att vi mer samarbetar med Gud, samverkar med Gud. Det är bara detta som vi måste ha klart för oss, att det här bibelordet, det talar inte ett enda dugg om människans omvändelse. Det handlar inte om omvändelsen, tänk. Utan första Korintierbrevet 3 och 9, där det står: vi är Guds medarbetare, synergister, synergoi. Det talar om predikoämbetet. Vi är Guds medarbetare i ärendet Guds åkerfält, en Guds byggnad. Och hur farlig denna och ödeläggande denna synergistiska lära är, som säger att Gud och människan samverkar med varandra. Så att vi kan sjunga som vi gör helt oriktigt i en av våra psalmer i Svenska psalmboken: gör väl, gör rätt till döden, det övriga gör Gud. Gör du ditt, så gör nog Gud resten. Eller som man kan få höra, jag har hört det med egna öron, när någon berättar om sin omvändelse, att först tog jag ett steg, och så tog Gud ett steg emot mig, och så tog jag ett steg tills vi mötte varandra. Jag skulle bara göra ett enda påpekande för att avslöja hur farlig denna lära är. När man lär att människan samverkar på något sätt med Gud och sin omvändelse. Och det är någonting som jag är övertygad om att de allra flesta här har träffat på. Och det är mycket obarmhärtig och mycket kärlekslös lära. Där man säger så här: att de små barnen, spädbarnen, inte kan tro. Denna lära att barnen inte kan tro, den är otvivelaktigt en lära, en frukt av synergismen. Läran om att Gud och människan samverkar i andliga ting. Gud gör sitt och vi gör våra. Och jag tror att även ganska framstående och ganska högt aktade präster och predikanter ibland brukar säga så här, att det står verkligen ingenting i skriften om att barn kan tro. Ungefär som man brukar ljuga och säga att det inte står i skriften att barn ska bli döpta. Den som läser sin bibel rätt behöver inte veta så länge förrän han finner båda sakerna. Det står ju i Matteus evangeliet 18 kapitel till och med att spädbarnen kan tro. En av dessa spädbarn, dessa späda små, står ju egentligen, som tror på mig. Nej, Gud ensam verkar på nyttfödelse och omvändelse. Och han gör det genom nådemedlen. Det är genom ordet och sakramenten. Observera, när det brukas och förvaltas rätt, säger Luther i katekesen. Och det är detta som i Apostlagärningarna 11:21 på ett bibelord kallas för Herrens hand. Att Herrens hand var med dem, vad betyder det? Jo, det måste betyda att Herren höll både lagens och evangeliets förkunnelse i sin hand, vakade över det, så att lagen förkunnades i all sin kraft, att lagen verkligen blev en tuktomästare som drev en stor skara syndare till Kristus. Och därmed var de inte omvända, utan Gud höll också evangelieförkunnelsen i sin hand. Förkunnelsen om den oförskyllda nåden i Kristus, den skedde med samma kraft genom Herrens hand, genom att Herren vakade över den, så att denna stora skara kom till tro på Kristus och blev omvänd, vilket alltid är samma sak. Jag hörde, får jag säga, för ett par tre år sedan ungefär, professor Robert Preuss ifrån Missouri synoden, som jag tror att Seth Erlandsson talade om igår kväll och som han kommer att tala om lite grann ikväll. Han har skrivit den där läxboken som vi har. Han höll en teologisk föreläsning i Uppsala universitet. Det var i Biblikums regi. Och då sa Preuss så här till studenterna och de lärare, åtminstone var det en professor där, så här: bara tron på Jesus är rätt, sa han, så blir också allt det andra rätt. Bara tron på Jesus först är rätt, så blir också allt det andra rätt. Jag har aldrig hört någonting sånt på Uppsala universitet, att jag har legat där och försökt att lära mig någonting. Och den föreläsningen, den handlade om teologisk forskning, om teologisk undervisning och om predikan. Och detta är verkligen biblisk Luthers lära, att alltihopa till sist kommer an på en människas förhållande och ställning till Herren Jesus Kristus. Och därav följer nu att en kristen människa måste leva i daglig omvändelse och bättring, om vi har klart för oss att det betyder att komma till tro på Jesus. Hur viktigt det är att både du och jag ser till att vi lever i tron på Jesus Kristus, annars bedrar vi oss själva. Vad tjänar annars kampen till som vi vill föra? Vad tjänar annars bibeltroheten till om vi brister i det enda väsentliga, i hur vi har det ställt med Herren Jesus Kristus? Dag efter dag och stund efter stund, morgon och kväll, behöver jag vända åter till Herren Jesus Kristus, till hans förtjänst, hans fullbordade försoning och hans blod. Endast där är det väl inför evigheten. Endast detta är att vara omvänd och att göra bättring, att vända om från allt sitt eget till någonting som är mycket bättre, till Jesus Kristus, till hans ord och löften. Och så följer ännu en viktig sak som jag gärna vill påminna om i denna kurs. Och det är att vi behöver i kristenheten, i svensk kristenhet idag, omvända lärare. Vi behöver omvända präster. Vi behöver omvända teologer. Omvända forskare och professorer, omvända lärare. Och nu vågar jag säga det här i Umeå och i den här samlingen. Och jag vet att många skulle skratta ut mig hjärtligt och hånfullt om de hörde vad jag säger, att vad vi behöver och måste se till att vi får är pånyttfödda och omvända bibelforskare. Men det ska vi veta, att det är därför till sist som det ser ut som det gör i kristenheten idag. Vi har oomvända forskare, oomvända och blinda lärare. Vi har oomvända präster och oomvända predikanter och oomvända biskopar. Och så heter det i Guds ord: om en blind leder en blind, så faller vi båda i gropen. Det är ändå detta det till slut kommer an på. Om läraren själv har det rätt ställt med Gud i sitt hjärta. Annars, arma församling, arma lyssnare. Vi bekymrar oss ju och beklagar oss ju dessa dagar så mycket över hur den predikanten och den prästen och den biskopen kan säga och skriva och göra så som han gör. Vi frågar oss och vi klagar över och bekymrar oss över hur de så öppet och så oförtäckt vågar och till och med får föra fram de grövsta försmädelser och förnekelser av Guds ord. Om vi bara gick något decennier eller några decennier tillbaka i tiden, så jag är övertygad om att de fräckaste fritänkare skulle tänka sig för både en och två gånger innan de skriver och tänker som till exempel biskopen i Stockholm gör. Och nu blir smärtan kanske inte mindre när jag säger det här, utan tvärtom blir smärtan mycket större om man har det rätt för. Men mycket klarnar, och jag tror att mycket skenfäktande ska vi bespara oss om vi gör det klart för oss att en människas ställning till Guds ord, det beror på om hon är omvänd eller oomvänd. Visst kan det finnas, och visst finns det mycket som den omvände måste kämpa med i Guds ord, och som man kanske ändå aldrig förstår. Ingen förstår allt. Och vi brukar säga att en kristen hela långa livet, ända till slutet, måste förbli en lärjunge, gå i skolan. Men den som har kommit till tro på sin frälsare och har blivit omgänd genom Guds nåd, kom ihåg det, han ger sig aldrig till att kritisera Guds ord, vågar sig aldrig att förneka ett enda Guds ord, förnekar och ogiltigförklarar och kritiserar Guds ord. Det vågar bara den göra som är blind, som inte har det rätt ställt med Gud, som inte är rätt omvänd i sitt hjärta. Och nu tycker jag, hörni, vi ska inte sticka under stolen med detta, utan låt oss ropa ut det högt och säga det klart idag, för att om möjligt kunna bli någon till hjälp och till räddning, att en själisk människa, en oomvänd människa, med andra ord, hon tar icke emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det. Och här har vi anledning att pröva oss själva, varenda en, inte behöva gå till någon annan. Och inte minst den som sätter sig emot Guds ord, om man möjligen finns här idag, som förnekar Guds ord. Du ska verkligen först gå och fråga dig: hur är det? Har jag det verkligen rätt ställt med Gud? Kan jag verkligen vara rätt omvänd? Jag som gör gemensam sak med Guds fiender, med förnekare och ateister. Jag som så tanklöst löper med och som tar det så lätt med Guds ord idag. Jag som vet mycket bättre än Gud och vad skriften vet. Jag som inte alls är så noga med vart jag går eller vem jag hör. Kan jag verkligen ha det rätt ställt med Gud? Eller är jag möjligen stad på en olycksväg? Jag skulle önska att denna sak finge gå ordentligt till ditt hjärta idag. Och även till ditt hjärta, du som länge har varit med på vägen. Jag skulle önska att detta finge bli den stora allvarsfrågan från och med idag. Både för dig som är gammal och som bor på gravens bredd. Och för dig som är ung. Och för dig som är din krafts dagar. Att detta får bli den stora allvarsfrågan från och med nu. Hur är det med mig själv? Har jag min sak klar med Gud? Är jag verkligen rätt omvänd? Eller har jag bedragit mig själv? Amen. Låt oss bedja.